Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se. Podplay.
Hej och hjärtligt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Denna podd som vi har hållit på med strax efter Eldkvarn brann ner, kan man väl säga.
Ja, det kan man säga.
Ja, på det tiden slottet hette 3 kronor.
Mm. Det är lite intressant, för vi tyckte ju själva att vi var väldigt sent på det med poddandet. För vi hade ju tänkt att... Nej, det var vi i för sig inte, men vi hade ju tänkt att starta podden 6 år tidigare. Alltså det vill säga 2010.
Just det.
Men sen så kom ett konsument-tv-program på SVT i vägen som heter Plus. Vilket gjorde att vi kom igång.
Med den röd soptunna, inte rostfärgen.
Ja, just det. Precis. Så att, därför så var vi ändå ganska sent på det. Men alltså nu, vi pratar ju... Alltså det är många avsnitt nu.
Ja, det är många avsnitt. Du, en återkoppling från ett avsnitt från, som vi hade för inte så länge sedan.
Ja.
Bakgrunden är så här. Jag har ett av mina årsprojekt att hjälpa Primus att bli bättre i skolan. Han är 14 år och det är liksom, ja men han är 14 år. Liksom vissa ämnen går bra, andra går inte så bra. Det liksom är, har du läxa, har du klurigt, hur liksom funkar det där? Och då insåg jag att han har för lite studieteknik. Han kan inte riktigt, hur funkar hjärnan? Hur kommer man ihåg saker? Hur liksom får man in text? Den typen av saker. Det liksom lärde de inte sig på hans förra skola. Och nu är han liksom på högstadiet och det utgår från att det borde han kunna vid det här laget. Så det finns inga studietekniklektioner. Så jag ringde min kompis Ingrid och startade en studiecirkel för Primus och hans kompisar. Så att det är 6 stycken 14-åringar som helt enkelt går en studiecirkel under min ledning i hur lär man sig mer och pluggar mindre, helt enkelt. Och nu kommer jag till min poäng då. På första lektionen hade vi en föreläsning. Det är inte, jag kan ju inte detta, så vi tar ju in. Och då pratade vi bland annat om minnespromenad som var att man kan gå antingen fysiskt eller i huvudet, gå en promenad som man går ofta. Och så kan man liksom hänga upp i minnet då. Om man ska kunna svenska kungalängden kan man tänka, jag kommer till lekplatsen och det är Gustav Vasa därför att det finns ett W i gungställningen. Och så liksom så här hittar man på associationer som hänger ihop med promenaden. Och då var det ju svårt att inte tänka på det avsnittet där du berättade att du, när du ut och går på promenad, kommer du ihåg saker utifrån att det var där du var när du hörde dem första gången? Kommer du ihåg att du pratade om det?
Mm.
Vid det här trädet sa någon det här i podden, så kommer du på det varje gång du passerar trädet.
Mm.
Så det där är tydligen någonting, jag kände ju inte igen det, men du kan berätta för dig att det här är en känd minnesteknik som du har samlat på helt ofrivilligt om att kallas för minnespromenad. Det kan man använda för att komma ihåg saker.
Jag har ju sett den här minnesmästaren, han har ju dykt upp lite grann nu, han börjar ju på Talang tror jag.
Mm. Ja, man börjar väl inte på Talang, men han kanske syntes där.
Nej, men han började synas i tv-programmet Talang.
Mm.
Och har sen nu varit med i Smartare än 50-klassare. Jag såg han senast i Jeopardy. Och det är ju... Ja, han dominerar ju var han än är någonstans.
Mm. Ska vi bjuda in honom hit, tänker jag.
Ja, kan vi inte göra det?
Jo, absolut.
Det där är häftigt. Nej, men alltså, minnespromenader är ju... Jag har faktiskt en... Ja, men alltså, jag har skitmånga exempel. Men jag har också ett exempel kopplat till dagens gäst, faktiskt.
Mm. Som om vi hade förberett detta som en liten...
Ja, det hade vi ju verkligen inte.
Nej, det hade vi inte.
Men nej, för
vi kunde ju väl verka att förbereda. Det hade inte behövt säga att det var vad hände.
Nej, men vi är ju alltid förberedda på ämnen, men inte på att försnacket.
Nej,
som du,
precis.
Så det är väldigt kul.
Mm.
Och jag har 2 kopplingar till denna gäst faktiskt, som vi nu ska introducera. Och man kan kalla honom för piloten, men man kan också kalla honom för influencern och YouTube-stjärnan Petter Mentor Pilot Hörnfeldt. Varmt välkommen!
Välkommen tillbaka, får vi säga.
Tack.
Vi har en riktig YouTube-stjärna här.
Vi har en YouTube-stjärna. Ja. Nu pratar vi om de som lägger upp filmer som har klipp på 10 miljoner visningar.
Vi har ju varit ganska stolta över vår mediekarriär. Alltså lite så här struttigt har sagt att ja, ibland när vi gjorde Lyxfällan hade vi typ 1,2 miljoner tittare. Vi tjänar ju Mats Ylander på dubbelfel som galenskaparna. Alltså så här, det är ju ingenting. Här har vi en riktig jävla kändis på riktigt.
Och jag har ju fått äran att vara med från första början faktiskt.
Ja, du brukar alltid berätta historien som att det lite är din förtjänst faktiskt.
Ja, nej det är det ju inte. Men jag var med, det skapades lite grann i vårt utrymme att du kom igång i alla fall.
Absolut.
Eller hur?
Absolut. Kommer du ihåg den här historien att han var inblandad? För han berättade gärna att han sa, fan du borde ju...
Alltså jag skulle kunna sätta dit honom nu, men det stämmer. Okay. Vi hade de här diskussionerna faktiskt. Ja. Det var Sandra som var den som triggade igång det. Mm. Sandra, som min fru då, som tyckte att du har alldeles för mycket fritid. Skaffa en hobby. Du lyssnar ju gärna på din egen röst, så varför börjar du en YouTube-kanal eller någonting? Och det var liksom triggen till att jag skulle börja. Men det var ju tillsammans med dig som, när man satt och pratade om vad skulle man kunna prata om, vad skulle man kunna göra, som det liksom formades.
Och jag kommer ihåg att du ringde mig och sa något så här, men nu har jag 50 följare.
Mm. Så du var verkligen, verkligen med från början. Ja. Och det är en lång resa.
Ja, och då har jag en bild. Då ska vi se om du för du vet vart det är, men du kan inte komma ihåg exakt det här. Men du sa vid ett tillfälle, och det var när vi passerade de här diagonalvägen vi här innan man kom ner till där er villa låg. Mm. Så gick vi en liten skogs... Vi var tvungna att gå en liten stig liksom, för att komma mellan bebyggelserna, kan man säga. Och där kommer jag ihåg att vi sa så här... Ja, alla har ju alltid velat ha haft den här drömmen om att man skulle kunna få en. Tänk om alla kunde ge en krona var, liksom, eller hela världen. Och nu med internet så här, fan, det borde gå att hitta någonting med nätet, liksom. Mm. Men nu är vi kanske lite sena på det. Och det kände vi redan då. Ja, men det är redan gjort.
Ja.
Men sen så kände du att skitsamma. Jag gör det ändå, fast det är gjort. Och det jag tänkte på lite grann när vi pratade om våran podd. Att vi hade kunnat starta den här podden långt mycket tidigare. Om den har fler lyssnare, ingen aning. Det var inte poängen, men just det att det är inte för sent. Och det var väl det som var, som jag menar, som du lyckades överbevisa med råge. Att du nu jobbar liksom mer. Du ska ju få berätta själv, men alltså, du jobbar ju i princip, lägger mer tid nu på kanalen än på flyget. Och faktiskt tjänar jävligt bra på din kanal.
Mm. Absolut är det så. Och det där går ju tillbaka till den gamla tropen att man ska... Alltså den bästa tiden att börja någonting var igår. Den näst bästa är idag.
Mm.
Man måste köra igång. Om du någonsin ska liksom få igång någonting så måste du bara starta. Och att tro att man är för sent ute, då kommer man alltid att tro att man är för sent ute. Mm. Så att vi börjar, och det börjar nu. Nu är det ju... Ja, det är väl 7 år sedan eller något nu.
Men hur kommer det sig att du orkade då? För jag vet ju i början att det var verkligen ketchup... Om jag minns det rätt så var det ju lite den här ketchup-effekten, och då har väl med algoritmen allt möjligt att göra. Men
ja, hur var det? Kan du beskriva?
För du kämpar ju, jag kommer ihåg, du kämpar med ditt innehåll och du grejer verkligen, och det var inte många tittare på något sätt, kände man.
Nej.
Men sen rätt var det var bara, eller det var inte bara
det. Nej, det var inte så. Det är det som är grejen, att det är ingen ketchup-effekt.
Det var inte det, inte alls.
Nej.
Alltså, beskriv det annat, får vi höra.
Okej.
Okay, ser du det?
Så här var det, jag började med... Jag var, precis som Mattias säger, så var jag intresserad av, ja men sociala medier hade börjat att komma, det var ganska stort redan, det var väl 2015 någonstans där.
Mm.
Och jag tänkte, om jag ska lära mig någonting om det här, om jag ska förstå mig på den här världen, så måste jag liksom ge mig in i den. Det enda sättet att lära sig någonting ordentligt, att man är en del utav det.
Ja, du var verkligen nyfiken på det, så det var det ju, pratade mycket om det.
Enda stället att lära sig simma är ju i bassängen.
Exakt, ja. Så man måste ge sig in. Och om man ska ge sig in i någonting, vad ska man då prata om? Men då pratar man ju gärna om någonting som man kan, någonting som man gör, för det är ju det enklaste sättet att liksom... Då behöver man ju nästan inte förbereda sig. Det behövde jag inte bra igen heller. Jag går in och pratar om det jag gör och det jag har en passion för. Det jag vill förklara.
Så men du hade ändå någon typ av webbkamera och någon lite studio? Eller gjorde du med mobilen i handen? Eller liksom
det var
gaffatejp på en galge? Liksom?
Min iMac och den inbyggda kameran och inbyggda mikrofonen i min iMac.
Mm.
Och ingen grafik, inget extra ljud, inget extra ljus, ingenting. Bara rå information. Och lång rå information, oskriptat.
Men det du hade, som jag kommer ihåg att vi också hängde upp oss på, eller som vi diskuterade, det var ju det också att du kunde ju ändå någonting väldigt, väldigt bra specifikt. Du,
pilotbranschen.
Alltså, du kunde om trafikflyg var ju typ inte värt att kunna. Du har ju ändå jobbat som flygkapten, vilket betyder en helvetes massa timmar.
Mm.
Och du har liksom examinerat folk och instruktörer. Och så det får man ju ändå säga till din, vad ska jag säga, att det inte bara till att starta, om vi säger så då.
Nej. Alltså, det var ju det, och det var ju anledningen, tror jag, att kanalen faktiskt började att växa. Det var att folk kunde på något sätt bortse från att det här var väldigt... Det var inte speciellt snyggt, det lät inte speciellt bra. Men informationen som jag gav ut var den information som jag gav ut till mina elever. När jag liksom lärde folk att flyga Boeing 737. Och jag gav dem tips som jag ger till dem. Och det kom från en ärlig plats. Alltså jag ville att de som tittade på den här videon, de första videorna som gjorde, att de skulle förstå någonting som de inte förstod innan. Och där hade jag ju hjälp av att jag faktiskt var en instruktör sedan många år tillbaka. Så jag vet hur man ska gå tillväga för att förklara någonting som är ganska komplext på ett hyfsat enkelt sätt. Mm. Så det blev liksom mitt signum för kanalen. Och här tror jag är, om man nu ska börja ge ut tips, om någon sitter där ute och tänker att jag vill också göra det här. Du måste ge någonting till de som lyssnar eller de som tittar. Du måste hela tiden känna att du ger till din publik. För om du gör det ärligt, om du är rörmockare och du förklarar precis hur man installerar ett tvättställ eller hur man liksom fixar en toalett som har börjat läcka, och du gör det med den ärliga avsikten att de som tittar på det här ska lära sig det, så kommer du sitta på andra sidan och tycka att det här var riktigt bra. Det här lärde jag mig av. Det här ska jag bookmarka. Det här ska jag titta på igen nästa gång som min toalett läcker. Och då spelar det liksom inte så himla stor roll om det är snygg grafik, om det är bra ljud eller inte. För att den själva kärnan finns där redan.
Och det innehållet är viktigare. Liksom,
att mycket det är viktigare. Mm. Och sen är det ju så att du måste, vad det än är som du börjar med kommer du ju suga på. Alltså, du kommer vara dålig på det du gör när du börjar med någonting. Det finns ingen som börjar som liksom fantastisk pianospelare eller sångare. Eller någonting. Du börjar någonstans och så bygger du på din erfarenhet och försöker bli bättre. Och det tog ju jättelång tid. Men det jag hade hela tiden var ju att jag fick lite fler folk som tittade för varje video som jag släppte. Sen när du pratar om ketchup-effekt så fanns det vissa videos som jag släppte som då var intressantare än andra. Så är det alltid när du gör någonting för sociala medier. Att du kommer hitta någonting som funkar bättre. Mm. Och då kommer du gärna lite mer. Mm. Så då ser du liksom ett sånt här trappsteg i hur många subscribers. Då
hänger de kanske kvar sen efteråt liksom. Mm.
Exakt, och då blir det lite grann bättre och så går det på sig. Och de där trappstegen är pyttesmå till att börja med, men de är jättestora för dig som är ny. Att man just sitter det där och har man 10 stycken subscribers och så nästa dag så har man 13. Så är det är en stor grej liksom. Mm.
Men är det subscribers som du mäter på? Om du hade varit på någon sån här mingelfest med andra YouTube-stjärnor och ni skulle liksom jämföra vem som har störst, vad är det man jämför då? Är det antalet tittare eller är det subscribers eller vad är...
Alltså, det där är en jättebra fråga, därför att det som YouTube ger ut sina såna här plakat, man får ju en silverplakat när man har 100 000 subscribers, man får ett guldplakat när man har 1 miljon och så vidare. Mm. Det betyder egentligen ingenting idag. Alltså, antalet subscribers som du har betyder i det närmaste ingenting.
Det betyder att någon någon gång har subscribat, betyder inte att de idag tittar.
Nej, och det betyder framförallt så är det ju inte så att de kommer att komma tillbaka och titta. Även om det är ju det man känner, om man subscribar på någonting så får man ju det hela tiden. Det är ju liksom hela ordets mening. Mm. Mm. Men idag så funkar det så att YouTube kommer att föreslå någonting till dig som YouTube tror att du kommer tycka om. Och för att YouTube ska lista ut vad det är så tittar de på metrics som till exempel hur länge tittar du på det här? Vad tittar du på för sorts video? Brukar du ge en like eller skriva en kommentar? Allting sånt där, det väger de in. Och så sen så kommer de att ge liknande. Vilket innebär att om du tittar på min kanal, till exempel på MentorPilot, ett par gånger i veckan, då kommer YouTube att känna igen dig och säga att det här verkar som att han kommer tillbaka och titta på det här. Och så kommer du att dyka upp i ditt flöde. Så kommer min nyaste video att dyka upp. Så fort jag släpper den så kommer den dyka upp. Och YouTube vet ju då att förmodligen så kommer den här människan att trycka på det här och titta på det här. Mm. Jättebra. Men att du har tryckt på subscribe-knappen, det betyder inte alls att det där dyker upp i ditt flöde.
Det garanterar inte att jag får alla dina uppgraderingar om jag väljer att...
Nej, finns ju att du kan välja att du ska få allt, alltså att du ska bli notifierad varje gång som jag skickar. Då kan du få ett e-mail till exempel. Men om jag tittar på min statistik, om jag släpper en video idag, jag har alltså idag drygt 1,4 miljoner subscribers. När jag tittar på när jag släppte en ny video, hur många som kommer ifrån subscribe feed, alltså från folk som har tryckt på det här, så är det kanske 6-7 tusen tittare.
Oj. Mm.
Utav en video som går, som kanske har 500 000 totala views.
Det är alltså och det där märker jag ju skillnad också genom åren, hur det har varit, att det känns som du saknar. Det blir mindre och mindre betydelsefullt just med subscriber-grejen.
Absolut.
För att det känner jag också med mina klienter i våra svenska, jag menar, även på företagssamarbeten som många av mina klienter har med olika företag. För det är kanske främst Instagram men även YouTube. Då är det ju verkligen, viewsen snarare och rätt målgrupp och rätt saker och rätt engagement som mäts. Som företag.
Men det där tycker jag är intressant, för när jag tittar på klipp, både egna men framförallt när jag tittar på med sonen som är 14 år, då är det ju nästan, det är alltid så att det är paus mitt i för att den som ledare ska uttryckligen säga tryck på like-knappen, tryck på subscribe. Alltså, det verkar ju från utsidan som om det är otroligt viktigt för den som gör klippet att få kidsen då i det här fallet, men även vuxna att trycka på like och trycka på subscribe liksom. Men du säger att det är inte, varför är det viktigt och varför är det viktigt, som gör du stopp mitt i klippet för att säga att gillar du det här, då måste du trycka på like-knappen, 3, 2, 1, tryck.
Ja, jag gör inte det. Däremot så brukar jag föreslå mot slutet, alltså i slutet utav mina videos, att om du tyckte om det här så kan du subscriba. Liksom.
Men varför är det viktigt då? Får du betalt per...
Och det här är någonting helt annat att göra. Det är nämligen när du går till exempel och vill ha ett samarbete med ett brand, och du vill ha din kanal sponsrad, vilket du behöver göra. För det är en utav många inkomstgrenar som du behöver för att kunna ha ett team. Jag har ett team på 6 personer som hjälper mig med min kanal. Liksom. Mm. Då måste du ha samarbetspartners för att det ska gå runt bra. Och de tittar på subscriber accounts.
Aha.
De går in och säger, ja, men det här är en YouTuber som har 2 miljoner subscribers.
För det säger ändå någonting om...
Det säger någonting, men det har ju ändå minskat, tänker jag. För det jag menar med de samarbeten som jag ser också, så har det mer gått åt vilket engagemang som personen har och hur mycket views kanske mer än just prenumeranter.
Men... Ja, och så borde det vara, därför att om man tittar på det så kan du ju, om du kan ju döda din kanal genom att inte till exempel, säga att du tar en paus på ett år. Och när du kommer tillbaka till din kanal så kommer du ha samma antal subscriber. Folk går ju inte in och aktivt tar bort sin subscription, utan den ligger bara där.
Ja.
Men i och med att du inte har laddat upp en video på ett år så kommer YouTubes algoritm inte att känna igen dig överhuvudtaget. Mm. Så att du kanske har 1,5, eller som mig, runt 1,5 miljon subscribers, så du kanske får 10 000 views. Liksom.
Hur ofta behöver man lägga upp saker för att liksom inte algoritmen ska börja tycka illa om en?
Egentligen så spelar det... Det här beror helt på vad du har för sorts video som du lägger upp. Det finns jättestora, framgångsrika YouTubers som bara lägger upp ett par videos per år. Och de är så bra... De har sån hög kvalitet på det de lägger upp att folk sitter och väntar på det här årliga släppet. Liksom. Mm. Det finns en svensk YouTuber som heter Lemino som gör väldigt högt producerade videos. Så han tror inte släpper mer än kanske 4 per år. Och sånt. Det går bra för honom. De videos som han släpper får han fortfarande jättemånga view på. Sen finns det ju gamer-youtubers som släpper liksom dagligen 2 videos. Därför att det är hyfsat lätt att producera för dem. Och det krävs inte så mycket jobb, utan de sitter och spelar och kanske eventuellt klipper lite grann. Men bara pumpar ut massor.
Den här veckan sponsras vi också av Saveland.
Mm.
Det tycker jag är väldigt... Det känns ända in i hjärtat. Och det, jag tjatar om det. Du är liksom... vad ska jag säga? Du jobbar ju med Saveland.
Ja, det gör
jag. Och du, för mig så tänker jag så mycket på Ludvig varenda gång. Ja. Som, alltså grundaren då, som tyvärr
som vi har haft som gäst här flera gånger.
Precis. Mm. Men det är ju... Han byggde upp någonting riktigt bra, kan vi konstatera. Och vi är väldigt glada att få prata om Saveland. Och ja... kunna erbjuda bra dealer därigenom också.
Och på tal om bra deal så finns det ju någonting ihopkokat, det vill säga Savelands nya fasträntekonto. Där du får ett fasträntekonto på 6%. Du kan binda pengarna på 1 år eller 2 år, det är 6% per år. Det är fett bra ränta.
Ja,
min son tyckte att vi skulle gå ut och kalla det för kaiju-ränta. Vet du vad en kaiju är?
Är det säkert någon stark figur?
Nej, det är så här japanskt jättemonster. Så här Godzilla-liknande. Ja, okay,
ja.
Men det har de inte tagit upp på reklamavdelningen än och kallar för kaiju-ränta. Det gör vi bara här. 6% är den i alla fall. Och all information hittar man på Saveland. Och då är det saveland.se.
Spara låna.
/fast.
Mm. /fast.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Men okej, okay, men om vi ändå skulle leka med subscriber, bara för att ha något att jämföra med, så kan man säga så här, hur många hade du får göra lite mellan tummen och pekfingret där, men hur många hade du efter 6 månader av ändå idukt med iMacen.
Alltså jag hade inte många, jag hade väl kanske 10 000 efter 6 månader.
10 000 efter, det är ju många som skulle tycka 10 000 det är.
Jo, men det var just därför att det var väldigt, alltså det var hög kvalitet på den information som jag gav ut. Aha. Så att det spred sig ganska snabbt i branschen att det här, ska lyssna på den här Line Train-kaptenen
som pratar
om det.
Då måste det typ fördubblats nästan varje avsnitt de första 6 månaderna, från 10 personer till 20 till 40 till 80 till, alltså,
ja, det var nästan så. Det gick snabbare efter ett litet tag där, så det var väl mycket därför som jag höll i liksom, att jag såg det där.
Du fick ändå en
men då, där kämpade man mot andra saker, att det var ju liksom så här, du vet, kollegor som tyckte, vad håller han på med, varför ska han sitta och prata, han är ju Line Training-kapten och examiner, varför ska han sitta och göra det här liksom, och dessutom göra någonting som han inte är speciellt bra på uppenbarligen. Men jag hade väl kanske 10, men sen så tog det väldigt lång tid för det att liksom stiga upp.
Vad var vi efter ett år då?
Ja, men då kanske jag var 20 då. Uh-huh. Så då började det liksom att ta sakta men säkert, så gick det uppåt, men det skapade ju liksom ingen inkomst att prata om.
Hur många behövde du ha innan du tänkte att det här är ändå någon typ av verksamhet och inte bara en hobby?
Det tog många år. Uh-huh. Det tog säkert 3 år.
3 år, och efter 3 år då var du uppe på?
Då kanske jag var uppe på 200 000.
200 000.
Någonting sånt.
Mm. Och där någonstans nådde du någon punkt där man säger så här, nu är det här värt att ta på allvar. På allvar har du förstått tagit det varenda vecka, annars hade du inte varit där. Men även ur ett affärsperspektiv.
Liksom. Ja, så där började man, när man började se att det faktiskt gick att lita på att det kom en återkommande inkomst. Och att andra aktörer, olika brands, olika företag började vara intresserade av att komma in och sponsra kanalen. Då var man ju tvungen att ta det på allvar. Därför att då blev det ju någonting annat. Innan dess så var det ju liksom, som sagt, de första 3 åren så var det en kopp kaffe i månaden liksom. Som kom in. Och det var ju fortfarande ganska mycket jobb. Men sen efter typ 3 år sånt, då började man ju se att det här är en inkomst som faktiskt man skulle kunna, en vanlig inkomst för, liksom, för en arbetare.
En okej lön.
En okej lön. Men naturligtvis skulle det in i ett företag då som ska skattas och så vidare. Men det tog ju väldigt lång tid. Där jag är nu, där jag känner att jag kan, till exempel var det här en gudagåva under pandemin. Därför att mitt jobb som trafikpilot stoppade ju upp totalt. Mm. Alltså det var ju ingen som flög, jag flög ju inte på.
Men YouTube gick som smör i solsken.
Exakt, då satt alla hemma och tittade på YouTube istället. Så att jag kunde ju bara snabbt switcha över då till att jobba i princip heltid med YouTube. Så det var en stor vattendelare för min del. För då såg jag ju att jag hade ju inget val, jag var ju tvungen att leva på det. Och jag såg att jag kunde leva på det.
Men inkomsten, är den liksom, följer den med, om man har 200 000 och det är en vanlig knegelön, har man då, om man har 1,5 miljon, har du då 7,5 knegelöner idag? Eller är det som att man får mindre betalt när man blir större, eller får man mer betalt? Eller?
Tvärtom, du får mer betalt när du blir större. Uh-huh. Så det går liksom uppåt i princip exponentiellt, vilket är väldigt intressant. Det är därför det tar väldigt lång tid från början att komma någonstans. När du väl börjar komma, när du väl börjar få traction och det rör på sig, så går det fort uppåt mot väldigt bra inkomster i ett företag. Men samtidigt så, för att du ska kunna göra det, så måste du också bli bättre. Alltså du måste hela tiden komma på nya sätt att förbättra dig. Och det innebär att du oftast måste börja anställa folk för att få för att det ska se bra ut, för att det ska vara bra ljud, för att det ska vara bra ljus, för att allting ska funka.
Och där ser man ju den enorma utvecklingen på din kanal, hur det har gått från att du nu producerar i princip dokumentärfilm.
Ja, exakt.
Alltså om man ska hårdra det, så är det ju så liksom, att du har ju hela tiden också blivit bättre och bättre och bättre.
Ja.
Och gjort det, även om innehåll så faktamässigt, så nu är det ju stories och det är liksom, jag menar, det är snyggt klippt och det är liksom, ja, det är ju, nu är det ju ultraprofessionellt och det syns ju. Alltså.
Tack.
Och det hade ju inte behövt, alltså du hade ju inte, det hade ju inte växt om du inte hade tagit det hela vägen på allvar och fortsätter att göra det, så att säga.
Mm. Och det måste man göra. Och det tar, det som folk säger, det tar 10 000 timmar utav någonting att du ska, för att du ska bli en expert på det.
Mm.
Och där börjar jag har väl nått 10 000 timmar typ nu, efter 7 år.
Men jag har också själv märkt att jag har liksom naiv syn, som hittar någon trollkar som håller på att lösa så här pussel, grej liksom. Så jag tänker så här, sånt är fascinerande. Så tittar jag på det lite för länge, på nya förslag, tittar på det. Och så tänker jag så här, det är en snubbe som löser pussel liksom.
Mm.
Det är vad det är. Och sen så tar det ett år och sen är plötsligt gör någon sån här bakom kulisserna, bara så här, filmar runt. här har vi våran klippstudio och här sitter de tre personerna. Så jag, då inser man så här, vid det här laget då så är det fler än jag som har upptäckt den här trollkarlen. Så nu är det precis som du säger, det är sex anställda på heltid som bara sitter. Här tar vi emot inkommande förslag, här gör vi våra trailers och grejer. Man säger, fan, alltså, jag trodde bara det var en snubbe som tog barnens leksaker och hade lite kul. Man har ju också någon naiv bild. Känner du igen det där, att gå från så här iMacen till produktionsbolag liksom?
Ja. Jag känner absolut igen det där, men jag tror att det där är det som krävs också, att du måste, man känner hela tiden att du måste trycka dig själv framåt. Även nu när jag tycker att jag producerar hyfsat bra, så är det fortfarande massor som jag skulle vilja förbättra. Och det är klart, om det då fungerar, för det är inte alla, det ska jag också säga, så att det är inte alla idéer som fungerar. Men har man hittat ett koncept som fungerar och som du får mycket views in, MentorPilot har mellan 7 och 10 miljoner views per månad. Och min andra kanal, Mentor Now, har mellan 2 och 3 miljoner. Vilket är massor med folk. Ja, men då ges det också ekonomiskt utrymme till att anställa och göra det bättre. Och det har jag ju upptäckt att det, alltså jag är ju pilot. Jag är ju inte utbildad inom showbusiness. Jag vet ju inte hur man klipper och hur man liksom sätter ljus och ljud och gör allt det där bra. Utan jag tar ju naturligtvis hjälp av folk som är utbildade på det, som kan det bra. Därför att är det någonting jag har lärt mig som flygkapten, är att du måste kunna delegera. Mm. Finns det folk som kan göra saker bättre än dig, då ska de göra det. Och du ska betala dem för att göra det bra. Och då kommer slutprodukten att bli mycket, mycket bättre. Men kärnan finns fortfarande kvar. Nämligen att jag måste ge till min publik. Och därför så har ju det som jag har gjort har ändrats under åren.
Hur då menar du då?
Jo, men därför att jag började med en tanke på att jag skulle förklara för blivande piloter hur det var att bli pilot. Så här att jag, nu sitter någon där ute, en 13-åring som jag själv var när jag bestämde mig för att bli pilot. Nu ska jag förklara vad jag hade velat veta när jag var 13 år. Det här är vad du behöver tänka på liksom.
Men nu vet du att det inte är 10 miljoner 13-åringar varje månad, utan det är andra också.
Exakt. Mm. Och där börjar man ju, då måste man ju, när man ser att det börjar bli bredare och det är mer folk som tittar, då vill man också försöka lista ut hur fortsätter jag hålla liksom, ja, men 7 miljoners folks uppmärksamhet. Och då måste man ändra, till exempel så har jag på MentorPilot gått in och pratat mycket om flygolyckor och incidenter framförallt. Jag tycker bättre om incidenter, för där är det ingen som gör illa sig generellt sett. Hela anledningen till att jag gjorde det var ju att jag ville fortsätta att lära ut saker inom flyget. Alltså jag ville fortsätta förklara för folk vad vi gör som piloter och så. Men jag insåg att om jag gjorde ett avsnitt om hydraulsystemet på en Boeing 737, då är det väldigt få som kommer att klicka på den videon. Det är så här, ja, det är bara de som är väldigt intresserade av hur ett hydraulsystem fungerar.
Ja, och då kommer du nå ett stopp någonstans.
Då kommer man nå ett stopp. Ja. Men om jag däremot berättar om en incident där någonting läskigt eventuellt hände, och i den incidenten så gick hydraulsystemet sönder. Men då kan jag i liksom den videon förklara hydraulsystemet, göra hela den lektion som jag hade tänkt göra i vilket fall som helst, och förklara precis hur det fungerar. Men det är vävt in i en story. Det är vävt in i en historia om någonting som har en början, en mitten och ett slut. Och det är folk villiga att lyssna på. Och efter det så kommer de gå därifrån, ha lyssnat på en bra historia och ha lärt sig någonting. Och då är
men det där måste ju vara väldigt svårt, för att det är lite grann som vi kan prata Mello här i Sverige eller så här, vann rätt låt. Och ibland fattar man och man tycker att man fattar koden. Ja, det är klart att den här låten går bra därför att. Men ibland så går man ju helt bort, så man undrar, vad är svenska folket för människor egentligen? Jag tänker också att det måste ju också vara någonting, ett mönster som hela tiden måste vara, eller som du pratar pussel, det måste verkligen vara som ett pussel att försöka lägga. Vad funkar och vad funkar inte? Jag antar att du inte har svaret än och kanske aldrig kommer få varför.
Nej, alltså de som är närmast att komma till svaret är väl typ Mr. Beast. Alltså en av världen, som han inte är världens största YouTuber nu. Han har väl listat ut lite grann utav koden helt enkelt. Mm. Vad man behöver göra för att hela tiden få folk som tittar. Men när man pratar om nischkanaler, som mina kanaler faktiskt är, då handlar det mer om att man får försöka göra sitt bästa och man hoppas att folk kommer tycka om det. Och
jag måste bara, en kul detalj bara, du ska få komma in Charlie. Det var för något år sedan, när vi hade snackat, så var jag in och tittade. Och då kom jag ihåg att den videon som hade ut, jag kanske överdriver nu, men typ i alla fall, den som hade videon som hade allra mest views, det var varför inte motorn var rund på en Boeing.
Ja, exakt.
Och det är så här, vem fan bryr sig om det, tänker jag.
Fast där finns det här, och det där går vi in till på den nya trenden nu som är YouTube Shorts. Det är ju att folk är nyfikna och vill ha liksom snabba svar på saker som de har funderat på. De kanske har sett det där, de går förbi och bara, men varför ser det platt ut? Och så plötsligt dyker det upp i deras flöde, det här är anledningen, och så tittar de. Så det svarar ju mot någon deras nyfikenhet, och anledningen till att den hade fått så mycket views och förmodligen att väldigt många vanliga passagerare har tänkt den frågan. De har sett det, de kanske inte har formulerat frågan, men de har tyckt att det sett konstigt ut.
Men det måste ju vara flyg, alltså, då måste du ändå ha hittat nischen med flyg. Jag tror inte Charlie har tänkt så många gånger på motorn är rund eller inte.
Men han kommer göra det nu.
Nu får du komma in, vad skulle du säga?
Jag har aldrig ens övervägt att reflektera över vad det är för märke på flygplanet. Om det är en Boeing eller om Precis. Det är en sån. Alltså jag ser väl om det är en norsk, då har en sån här person på stjärten. Annars så är det, jag har inte tänkt så mycket på vad det är för typ av plan. Nej, men vad jag tänkte på var, vi pratar liksom att framgång, det här mäts ju då i, eftersom det är en affärsverksamhet för dig, i människor som tittar och att de tittar kvar och liksom subscriber alltihopa. Precis som det med all media. Vi mäter tittarsiffror och vi mäter läsarsiffror och så vidare. Men det måste ändå ständigt vara en liksom kompromissfråga mellan det du vill säga och det folk vill ha. Vi fanns ju en anledning till att vi smygdrog igång den här podden. För vi hade gjort så mycket liksom högproducerad tv där det var så många människor som skulle ha åsikter om vem skulle vara med i Lyxfällan för att det skulle dra in tittare. Vi var som så här, vi pallar inte att behöva sitta här med den och den kändisen och göra budgettavlor eller liksom sitta och göra fejkade inslag där vi ska vara chockade över hur de har på Östermalm. Det skulle säkert dra in mer folk, men vi skulle känna oss lite smutsiga samtidigt som det pågick.
Mm, absolut.
Och en hel del YouTube-grejer som jag trillar över, framförallt med min son, så kan jag säga jag skulle skämmas om jag behövde stå där och mjölka den här kon som har gått i sin sedan länge och liksom försöka kränga polerat bajs på det här sättet, bara för att jag vet att det får folk att hänga kvar. Och sätter jag en sån här, liksom som jag upplevt mycket med kvällstidningar, att det är mycket så här skitrubriker liksom, bara för att dra in folk. Den journalisten måste ju ändå må dåligt när han kom därifrån över, det var det jag gjorde idag. Jag gjorde en höna av en fjäder. Känner du, har ni så här redaktionsmöten säger så här, jag förstår att det här skulle sälja, men vill jag sälja det då? För du absolut. Är ju ändå brandet här liksom.
Ja, jo, absolut. Men det som är intressant här också är ju att när YouTube bestämmer sig för om en video har hög kvalitet eller inte, så handlar det väldigt mycket om, är folk villiga att se det här, hela den här videon? Alltså har jag retention över hela videon, vilket innebär att till exempel clickbait, alltså det som folk, de här klassiska, för några år sedan så var det väldigt mycket de här vad heter det på svenska, thumbnail? Thumbnail. Ja, så kom det upp mycket så här som over the top, såg jättedramatiskt ut, och klickade på det så var det ingenting i själva videon som egentligen handlade om det.
Och gigantisk anaconda som någon har photoshoppat, och så ska man tro att man får se den äta upp en pojke, och så var det ingenting.
Exakt.
De där exakt. Har man ju.
Och det där
vad skrattar du åt?
Jag skrattar åt dem också. Ja, men ibland är du mer eller mindre träffsäker, men nu var du jävligt träffsäker. Det är precis den skiten man.
Ja, exakt. Och det var, anledningen var ju för att YouTube hela tiden triggar eller tweakar sin algoritm för olika saker. Och under ett tag så var det väldigt viktigt att få klicks, alltså att folk bara öppnade upp videon helt enkelt. Om YouTubes algoritm upptäckte att folk klickade på den videon, så trycktes den fram mer så fler folk fick titta på den.
Men du har aldrig så här tänkt att jag gör en anaconda som sväljer ett flygplan. Nej. Och sen efteråt bara fakta gick jag lite långt, den plockar jag ner, eller?
På thumbnail så var det, under ett tag så hade jag till exempel mitt ansikte medan man såg chockad ut, för det var man tvungen att göra liksom.
Ja,
thumbnails är väldigt, det är den enda delen där man faktiskt måste vara lite grann over the top för att stå ut i bland allt annat som finns. Men där måste man också vara lite försiktig med hur man lägger, för det måste vara faktamässigt. Alltså folk måste bli, de får inte bli besvikna när de trycker på videon. Därför är det som har ändrats nu, att om du trycker på en video som du tror att det här ska handla om det, och så upptäcker du efter några sekunder att det här var inte alls det, och du klickar bort, då kommer YouTubes algoritm att straffa kanalen för det. Alltså den kommer att tryckas ner, och den videon kommer att bara dö. Liksom. Den funkar inte.
Men innehållsmässigt känner du inte så att jag ska sitta här och prata om terrorrisk. Det är ju skit, jag förstår att det säljer, men jag tycker ju inte ens att det här är en fråga. Det vore intressant att prata om stötdämpare eller något sånt skit. Liksom.
Nej, därför att hittills har flytt nu. Det här är väldigt intressant, därför att jag har ju nu två kanaler. Och det har jag utav en väldigt specifik anledning, nämligen att jag började göra de här videorna, de här dokumentärerna, egentligen om flygolyckor och incidenter och så vidare. Och det funkar väldigt bra. Folk är intresserade av att höra en pilots perspektiv, och jag går in väldigt djupt tekniskt och förklarar exakt vad som händer utan något drama. Det är hela idén med det. Men det är klart att jag vill ju göra andra sorts videos också. Alltså jag gjorde dem, de funkar bra, de är också väldigt intressanta att göra för att jag kan lära folk saker i det. Men sen ville jag prata om flygbranschen och jag ville göra kanske någonting om hur det var att bli pilot och vad som händer miljömässigt, om det kommer några nya innovationer och så vidare. Men det jag upptäckte var att när tillräckligt stor massa av de som tittade förväntade sig att få en incident förklarad och jag kom in och förklarade någonting om flygbranschen, så dog den videon totalt. Mm. Alltså det gick inte att få folk att titta på det. Och det har att göra med hur YouTube fungerar. Därför att de lägger in det i en kohort där, okej, nu har vi förstått vad folk som tittar på den här videon vill se för någonting. Därför så kommer vi att visa den här videon för folk som vill se den här sortens innehåll. Och därför funkar det inte att ha två olika sorters innehåll i en sån kanal.
Mm.
Så vad jag gjorde var att jag öppnade en andra kanal. Och naturligtvis så mina grundtittare, de som har varit med allt från början, de bara, varför gjorde du det? Varför startar du upp en till kanal när du har en fungerande stor kanal? Borde inte vara smartare? Och vad som hände var att när jag öppnade den här lilla kanalen som då var helt började från noll, och så gick jag ut på den stora kanalen och sa att, förresten, jag har gjort en video om flygbranschen här om ni är intresserade att titta. Vad som hände då var att den här lilla kanalen som hade den här nya videon, den fick ju en massa av mina grundtittare som också var intresserade av att höra det här, som gick in. Och YouTubes algoritm då upptäckte att, oh, här är en liten kanal som det går jättebra för. Den måste vi visa för folk. Och börja visa det för folk då som hade det intresset. Så att helt plötsligt så började liksom en ny sorts kanal som hade en annan sorts tittare växa upp. Som sagt, den är ju pytteliten i jämförelse med den stora. Den har 200 000 subscribers, vilket är fortfarande en stor kanal. Men den är inte alls lika stor som min andra, men det är fortfarande typ hälften så många tittare.
Vi måste räkna lite nu, så nu får du hjälpa oss att förstå.
Ja.
Om man är YouTuber, vad tjänar man pengar på? Säg att du gör en video, det är 1 miljon tittare.
Ja. Okay.
Hur mycket får du betalt och vad är de olika sakerna du får betalt för? Varifrån kommer pengarna? Ja. Ungefär.
Mm, det är jättebra. Så om du har en kanal som du får betalt för, du måste ha vissa antal subscribers och så vidare för att få betalt av YouTubes AdSense. Alltså då alla de här,
kommer man upp i en viss nivå så ringer de och säger, det är klart de inte ringer, men jag fattar.
De godkänner dig då. Ja, du kan ansöka om det och då får du betalt för alla de här AdSense, som alltså reklam som visas före, under och efter.
Och de påverkar inte du, de bara dyker upp där.
De dyker upp och det är YouTube som bestämmer vilka det är och var som är någonstans.
Mm.
Då kommer du få betalt från dem.
Hur mycket ungefär får man av dem på?
Det beror på vad du har för sorts kanal. Om du har en kanal som går lite mer mot den yngre publiken så är det lite lägre. Har du lite mot den äldre publiken så är det lite högre. Har du mycket mot USA så är det ännu högre. Men säg att ungefär $5 per 1000 views.
$5 per 1000 views?
Ungefär.
Okej.
Okay. Mm. Och det är då, om du har en stor kanal så är det lejonparten av den inkomst som kommer in. Det kommer direkt från Google då.
Mm.
Sen på det så kan du få, förutsatt att du har en kanal som passar olika märken, till exempel säg NordVPN eller Adidas eller vad det nu må vara, kan kontakta dig som kanalägare och säga att vi tycker att den demografi som du har på din kanal är intressant. Mm. Vi skulle vilja att vi gör ett samarbete, helt enkelt. Och då är det upp till dig om du vill göra det eller inte. Mm. Jag till exempel tycker att det ska på något sätt hjälpa min publik.
Just det. Alltså, vilken är din största annonsör eller din största samarbetspartner?
Min största samarbetspartner är faktiskt NordVPN.
NordVPN
som gör bra VPN som man kan flytta för säkerhet och för kunna.
Ja, det är en VPN. Ja, VPN. Nu har jag förstått vad du säger.
Precis. Ja, så att, och den är det ju så här för folk som reser bra. Jag använder själv ut och reser bra. Mm. Fint. De är de största, men sen har jag även Brilliant, vilket är ett utbildningsföretag som hjälper folk att förbättra sitt mattetänkande och på ett kul sätt.
Och vad betalar de per, om det är 1 miljon tittare, betalar de då
Bara
ett fast avgift eller betalar de per tittning eller vad är det olika? Eller?
Oftast så sätter de också en CPM, alltså en kost per mil, kostnad per 1000, och så sätter de upp det. Och det kan vara lite högre då. Så att på YouTube till exempel så är CPM, ja, säg $14 per 1000.
Okay.
Och så får du en mindre del av det eftersom Google också tar en del.
Mm.
Och den är då något högre normalt sett för såna här brand deals. Så de kan komma in och säga att vi ser att du har ungefär så här många tittningar per avsnitt. Vi erbjuder dig den här mängden pengar per avsnitt.
Men då läggs det ändå som inklippta annonser i ditt material.
Ja, fast du gör det.
Det är jag som gör det.
Jag gör det, precis. Okay. Så det är ju skillnaden. Mm. Så det dyker liksom inte upp en Adidas-reklam. Nej. Utan det är jag som säger att jag har jättefina Adidas-skor, titta. Mm. Borde ni kolla på, om ni klickar på min länk så det är det som funkar. Och det är väl ungefär en tredjedel av den totala inkomsten.
Ja.
Så du har hälften från Google och så har du en tredjedel som kommer ifrån sådana brand deals. Så det kan vara mer eller mindre beroende på vad du har för kanal.
Mm.
utan på
om
det.
Man är shopping eller lyxresortkanal, då är det klart, då är läget annorlunda, för då är det det enda man säljer liksom.
Exakt, så att det beror lite på. Och så sen utan på det så kan du till exempel ha sån här crowdfunding typ Patreon, där du har dina största fans som du kanske gör lite livestreams med och de får lite extra material och liknande. Eller som i mitt fall, att de helt enkelt bara vill stödja produktionen av videoserna. De kan gå in och så kan de ge allting från $1 per månad till hur mycket de vill egentligen. Och så får de tillgång till olika saker. Och det är väl kanske då 25% utav inkomsten. Så då har man lite grann kvar och det kan komma från merchandising som t-shirtar och lite annat smått och gott liksom, runt omkring. Men det är i alla fall det är 4-5 olika sorters inkomstgrenar som man normalt sett har.
Och skulle du ge för råd till den som sitter och tänker så här, för YouTube har ju blivit eller liksom hela den här branschen har ju handlat väldigt mycket om influencers som att en person ska bli ett brand. Du har ju gått väldigt mycket åt, jag ska inte säga andra hållet, men för dig har det ju inte varit att bygga brandet dig i första hand, utan att bygga kompetensen i en fråga. Om man jämför dig och Bianca Wahlgren så är det två väldigt olika YouTube-strategier skulle jag tänka. Vad skulle ge för råd till den som är ändå som så här, fan jag har någonting, jag kanske skulle kunna bli den där typen av YouTuber som du är, snarare än någon typ av influencer i det där begreppet, brandbegreppet.
Liksom. Alltså jag tycker alltid att man ska ha någonting, om du har en kompetens, vad det än må vara, och du är beredd att förklara det för folk, om du kanske gör det hela, du kanske är den där killen på festen som alltid förklarar ungefär samma saker, men då har du någonting som du kan förklara. Och gör då det på ett sätt som du känner att du verkligen ger någonting till den som tittar. Om du kan göra det, och du kan göra det på konsekvent, för du måste göra det konsekvent. Du frågade tidigare hur många du måste ladda upp, hur många videos du måste ladda upp. På min ena kanal så laddar jag upp en gång i veckan, på den andra så laddar jag upp 2 gånger i månaden. Och det är där någonstans som du bör ligga. En gång i veckan förmodligen bra när du börjar, minst. Kan du göra mer så är det bra, men där någonstans. Om du tror att du kan bygga på och göra det konsekvent under många år, då ska du göra det. Och försök att göra det på ett sätt som är tidlöst. Alltså om du kan förklara hur man installerar tvättställ på ett bra sätt, och det kommer funka nu och det kommer funka om 5 år. Men då har du en video som folk kommer att titta på om 5 år också. Men gör du content som är om det som händer precis just nu, current news, vad det än må vara, eller att det bygger på dig som din personlighet därför att du tycker att du är häftig, eller då kommer det vara någonting som funkar precis nu, men det funkar förmodligen inte nästa vecka. Och då har du inte den inkomsten återkommande senare. Så att bygga upp en stor mängd av videos som kommer att funka under lång tid, det kommer vara det som är bäst ekonomiskt sett.
Och det är samma sak med poddarna, det märker ju vi också. Väldigt många av våra poddar är hyfsat tidlösa, därför att det inte är så aktuellt med läget och just exakt räntan och sådana saker. Och
tittar man på hur många som har tittat under en vecka och hur många som tittar på senaste avsnittet, så är det två helt olika siffror. Betydligt fler som tittar än just senaste.
Men det är också kul nu, du har ju i svenska medier, jag vill ju slå ju slag för som du tycker, så här, men du måste ju komma till Sverige och vara experten eller något. Nu har det ju också hänt, alltså det är ju lite kul. Det har dykt upp mer och mer saker i svenska medier och man har börjat uppmärksammat. Och det tar ju en stund. Vi svenskar är så jävla stolta över alla svenskar som lyckas utomlands, är vi så stolta över. Vare sig vi vet att det är sant eller inte, så gillar vi det liksom. Och det är häftigt även om det är,
att du får lite street cred även i Nyköping.
Ja, jag tycker
Nyköping, Örnsköldsvik om inte annat.
Ja, jag tycker det är jättekul. Det är jättekul för att jag pratar gärna. Anledningen till att folk inte vet så mycket om vem jag är, därför att jag gör allting på engelska. Och därför att jag bor i Spanien och producerat därifrån.
Precis.
Men nu som sagt har ju folk börjat att uppmärksamma, vilket jag tycker är jättekul.
Skithärligt.
Ja, spännande ändå.
Alltid lika härligt att snacka med dig, Petter. Intressant. Och det ska bli väldigt intressant att se vad den här kanalen tar vägen. Det har onekligen hänt mycket på bara de här sista åren. Det ska bli kul att se hur det ser ut om 2-3 år. Hur många kanaler du har då?
Jag kommer tillbaka, vet du.
Har du fler kanaler då?
Det kan jag ha. Det är inte alls omöjligt.
Kanske en lokförarkanal för
miljön.
Nej, men det här vi pratar om nu. Hur man startar upp en YouTube-kanal och kanske kan leva på det. Det är ju en annan, det är någonting som sagt, man måste ju lära sig och man måste veta vad man pratar om. Och nu har jag gjort det här i 7 år, så det är kanske nästa grej som man kan göra.
Just det. YouTube-mentor.
Precis.
Grymt. Stort tack för att
du kom. Vilken ära. Tack.
Tack för att du kom.
Podplay. Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum.
Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses! Biltema!